En av de stora spänningarna inom EU just nu är frågor som berör familjen, äktenskapet och det modernare begreppet genderidentitet. Med oss i Bryssel har vi Maria Hildingsson, generalsekreterare på paraplyorganisationen för katolska familjeorganisationer i Europa, FAFSE. Välkommen Maria.
Tack så mycket.
För några veckor sedan var Estrella-resolutionen anledning till uppståndelse i Europaparlamentet. Och i dagarna presenterades en så kallad roadmap, en rapport angående diskriminering av HBT-grupper i Europa. Hur skulle du beskriva dagens läge i denna fråga?
Ja, i denna senaste fråga så skulle jag vilja poängtera att man ser en tendens till en klyfta i Europa. Det rapportören för det här förslaget tagit upp bland annat i sitt utkast till rapporten, det är att man redan tydligen 10 gånger har bett om att få en sån här roadmap eller kan man säga riktlinjer beträffande den här frågan. Men det har inte kommit upp på agendan. Och detta tror jag bland annat beror på att delvis har inte EU all kompetens i de här frågorna, utan många av de här frågorna beträffande definitionen av familj, äktenskap och så ligger snarare på nationell nivå. Men det finns också väldigt olika förståelser kring dessa frågor och olika inställningar. Man ser en stor skillnad mellan de västeuropeiska länderna och de östeuropeiska länderna. I Västeuropa så har många länder instiftat nya lagar som ger möjlighet till personer av samma kön att gifta sig, men även att adoptera barn och i vissa fall använda sig av surrogatmödraskap. Men i östra Europa, i så kallade forna östblocket, så finns det ingen medlemsstat inom EU som har antagit sådan lagstiftning. Och snarare så ser man att det är en tendens att försöka bevara den lagstiftning som finns beträffande just familj och äktenskap. Och om man ser det här i ett lite vidare perspektiv utanför bara EUs ramar, men om man ser till Europarådet som ju är en organisation baserad i Strasbourg som jobbar för att främja demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter och som också är förankrad i europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, så har vi där 47 medlemsstater. I EU finns det 28. Och i den här gruppen av stater så kan man nästan se tre tendenser där man också ser länder som Ryssland och Ukraina som i sin tur lagstiftar för att stärka alltså äktenskapet, men också för att försöka förhindra i viss mån att man i tidig ålder försöker påverka barnens sexualitet genom att helt enkelt ha propaganda för det som KBT-lobbyn försöker främja. För övrigt kan man väl också nämna att denna lobby, det kommer fram i länder till exempel som Frankrike, det har varit en stark debatt kring äktenskap och adoption för då två personer av samma kön. Och där har ju många homosexuella faktiskt själva gått ut i media och sagt att de är inte alls överens, delvis med det lagförslag som tagits fram och nu har gått igenom i franska parlamentet. Men också med det som den lobby som talar ofta som om den representerade alla personer som är homosexuella eller har en annan sexuell läggning. De känner sig inte representerade av den här lobbyn. Så att det finns en agenda som är ganska radikal och som representeras av den här lobbyn, men som inte har förankring i verkligheten och i dessa personer som är berörda tycker vore rätt.
Vad skulle du säga om Sverige i denna fråga?
Ja, jag skulle delvis påpeka att Sverige utgör ett undantag i den här typen av frågor. Alltså Sverige har lagstiftat väldigt långt i dessa frågor. Men också kan man säga att i debatten som man ser i media så utgår man ifrån att de här frågorna är totalt accepterade också på mera lokal nivå i befolkningen. Och det tror jag inte är fallet. Och man ser nyligen hur nytt så att säga, pedagogiskt material framarbetats av RFSU, alltså Riksförbundet för sexuell upplysning. Och detta material som heter Sex i skolan har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. Där föräldrar har börjat reagera och känner att det här är inte det vi vill att våra barn ska ta del av i ett ung ålder. Alltså detta program syftar ju till att tala om sex, inte om sexualitet, inte om relationer, men just om sex. Och sex i alla dess former med vilken typ av partner man vill och så vidare i alla skolämnen. Och kanske har detta blivit en väckarklocka i Sverige där man börjat inse att det finns en väldigt stor påverkan av vissa lobbygrupper som delvis har en väldigt ideologisk agenda. Man bör nämna att RFSU skriver svart på vitt att sex är politik. Så delvis definierar de sex som politik. Men de har ju också ekonomiska intressen i det här. De har ett företag, de säljer olika sexprodukter, leksaker, kondomer och så vidare. Och självklart behöver de ha ett kundunderlag. Så det här är inte någonting som man kan bara skjuta åt sidan, tror jag, utan man bör fundera lite på vad det ligger för intressen bakom dessa agendor. Och det kanske också finns dolda agendor i dessa agendor.
Hur arbetar ni på FAFSE vad gäller detta?
Ja, dessa frågor så delvis så följer vi de politiska frågorna i såväl EU som Europarådet. Och vi följer dessa frågor utifrån ett familjeperspektiv med utgång i katolska kyrkans lära beträffande socialfrågor och familj. Men också utgång från den erfarenhet som finns så här, på terrängen. Och vi har ju 16 länder som vi representerar. Och där finns det då nationella förbund som är medlemmar i vår paraplyorganisation. Och vissa av dem har mer än 50 års erfarenhet av de här frågorna. I vissa fall är det mer än ett sekel. Så det här är en lång erfarenhet och det påverkar det sätt vi tar upp de här frågorna. Och vi sätter dem alltid i ett familjeperspektiv. Bland annat är en av de grundläggande principerna som vi utgår ifrån att föräldrarna är så att säga, de första och främsta personerna som har ansvar för barnets uppfostran och utbildning. Och det här är i enlighet med internationell lag och den allmänna förklaringen, att FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, att föräldrarna har rätt att välja den utbildning och den uppfostran deras barn ska få. Det här är väldigt viktigt och det är väldigt viktigt att föräldrarnas åsikter får ge sig uttryck, men också att familjerna så att säga, får ge sig uttryck i den politiska debatten. Och det är det uppdraget vår organisation har, det är att föra deras talan på politisk nivå med olika politiska aktörer i Europa.
Jag tackar dig, Maria Hildingsson, för att du var med oss.
Tack ska du ha.